Det är torsdagen den 20 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Det har varit val i Danmark. I tisdags var det kommunal- och regionsrådsvalg i landets 98 kommuner och 4 regioner. Och i vårt grannland där tar man ju den lokala politiken lite mer på allvar än vad vi gör och avdelar särskilda dagar för de lokala valen. Mest uppmärksamhet från det här det har valresultatet i Köpenhamn fått, där ett 112-årigt socialdemokratiskt maktinnehav bröts. Socialdemokraterna tappade drygt 4% och blev med 12% bara tredje största parti. Men man förlorade inte till höger utan man förlorade till vänster. Där vänsterpartierna Enhetslistan och Socialistiskt Folkparti båda blev större. Tillsammans fick de över 40%. Och Sissi Marie Welling från Socialistiskt Folkparti blir ny borgmästare. Det här har ni ju säkert hört talas om och det finns ju för oss svenskar all anledning att uppmärksamma och analysera dansk politik som ju brukar befinna sig några mandatperioder före oss. Dessutom är det ju så att Köpenhamn för många svenskar också är den närmaste huvudstaden. Så vad är det finns det att säga om det här danska valresultatet och framförallt vad kan vi lära oss från det om framtiden när det gäller svensk politik? Det tänkte jag vi skulle prata om idag. Och då har jag med mig två gäster i dagens podd. Petter Bergersson, politisk redaktör på Liberala Ystad Allehanda. Varmt välkommen hit, Petter.
Tack så mycket.
Och så min kollega på redaktionen, Olof Ehrenkrona. Varmt välkommen hit, Olle.
Tack.
Jaha, Petter. När Socialdemokraterna i Köpenhamn väl förlorar makten efter ett drygt sekel så gör man det alltså åt vänster och inte till höger. Vad är den korta sammanfattade förklaringen till det, tror du?
Ja, att man just förlorar till vänster måste väl handla om den danska borgerlighetens allmänna svaghet och splittring. Men när det kommer till Köpenhamn så tror jag att det kanske har gått för bra helt enkelt under för lång tid. Köpenhamn var under min uppväxt på 70-80-talet när man åkte över med flygbåtarna eller tog färjan mellan Helsingborg och Helsingör. Nu hamnade vi i fel stad, men det såg ungefär likadant ut. Att man upplevde att man kom till ett betydligt fattigare land med gamla bilar och slitna hus. Och här har varit en enorm utveckling under många decennier. Det har genomförts en mycket smart politik där man har exploaterat gamla hamnområden och så. Med nya bostäder. Och så har man låtit de här bostäderna betala för metro och annat. Som, om ni har varit i Köpenhamn så vet ni om världens modernaste metro. Eller åtminstone Nordens. Förarlös och så. Och jag tror att det är detta som ligger bakom. Att det har gått för bra. Man är unga och andra är missnöjda med att det har blivit för dyrt att bo. Och då söker man de enkla lösningarna vänsterut.
Mm-hmm. Olle, det här med att storstäder går till vänster, det är ju en global trend som vi ganska ofta pratat om. Nu har det skett i Köpenhamn. Varför tror du att Köpenhamnsborna valde att rösta så långt till vänster den här gången?
Ja, det kan man fråga sig. Men det är ju en stor, det är ju en trend både i USA och Europa att landsbygden och landsorten röstar mer konservativt än huvudstäderna. Och det gäller ju i hela, det gäller i Östeuropa, det gäller i Centraleuropa, det gäller i Västeuropa. Och det kan man ju fundera över. Läget liknar ju det här i USA, men man måste ju samtidigt vara medveten om att dansk politik har ju ett väldigt starkt personvalsinslag, framförallt på kommunal nivå. Och därför blir de här borgmästarvalen, de blir ju både politik och person på en utsträckning som vi inte är vana vid. Det är det ena. Det andra är att den danska partisplittringen är ju mycket större. Det är en oerhörd fragmentisering av dansk politik. Så det är svårt att dra jättemycket generella slutsatser. Men en som man skulle kunna dra det är att Mette Frederiksons triangulering av vänster och konservativa har kanske nått vägs ände inom socialdemokratin. Mm. Och det är en vänsterrevolt nu som slår väldigt hårt mot det socialdemokratiska etablissemanget.
Olle, det här som Petter nämnde med en generellt svag dansk borgerlighet, tror du att det också kan vara en orsak till att det blivit som det har blivit?
Ja, men det är lite, tycker jag, när jag tittar på siffrorna, lite en felsyn, eftersom man skulle ta och tala om det blå blocket, så har det ju gått ganska bra. Vänster och konservativa visserligen lite färre, har förlorat lite procent i förhållande till tidigare val, men andra partier som ingår i den blå konstellationen har i gengäld gått bättre. Mm. Så att bilden av att det är ett så bekymmersamt val för de borgerliga är nog inte riktigt sann. Däremot så är det ju så att regeringsfrågan i Danmark är ju fruktansvärt komplicerad i och med att man har en sån fragmentisering som man har.
Mm. Vi ska återkomma till den. Jag ska bara kolla med Petter. Det här Olle lyfte med att personfrågorna blir väldigt viktiga i dansk politik och när det gäller lokalval, alltså vem det är man ställer upp som borgmästarkandidat, helt enkelt. Tror du också det här påverkar, om vi tar just Köpenhamns fall?
Det tror jag absolut säkert det har gjort, och om jag förstår saken rätt så faller väl det lite på Mette Frederiksen att hon stod bakom den socialdemokratiska kandidaten här, som då visade sig inte vara så populär. Men jag kan väl kommentera lite det om den borgerlighetens splittring. Det tror jag är liksom, för det är ju helt riktigt att titta på siffrorna här. Så har ju inte borgerligheten, lite beroende på vilka partier man ska räkna in i den, tappat. Däremot är det ju stora förändringar inom, och Lars Löckes Moderaterna har ju både i tidiga opinionsundersökningar i de här regionvalen inte alls gått särskilt bra. Däremot har ju Dansk Folkeparti, som närmast såg utplånat ut i det förra valet, och gjort comeback.
Mm. Jag ska passa på att säga innan vi fortsätter, nu pratar vi då om Köpenhamn lite allmänt, lite slängigt sådär. Vad vi menar är ju då Köpenhamns kommun, och det är ju egentligen bara en mindre del av Köpenhamn, för precis som Stockholm så består ju Köpenhamnsregionen av flera olika kommuner. Köpenhamns kommun, där bor ju egentligen bara 600 000 människor, medan hela region huvudstaden som det heter, det är då över 1,8 miljoner människor. Så att själva kommunen är bara en del av storstadsområdet. Så tänk Stockholms stad i förhållande till Stockholms län ungefär. Bara så vi har det med oss. Fortsätt med dig, Petter. Du var ju lite inne på det här med att det har blivit dyrt att bo i Köpenhamn. Och det har blivit dyrt att bo framför allt. Och det är någonting som många Köpenhamnsbor protesterat mot. Det här känns ju igen från andra, vad ska jag säga, storstadsdebatter. Hur stor fråga har det varit, tror du? Hur avgörande har det varit?
Jag tycker att det verkar som att det har varit en rätt stor bit. Om jag förstår saken rätt så har man haft speciella regleringar för bostäder som är byggda efter ett visst årtal, om det är 1991 eller så. Att, där har man inte haft samma hyresreglering, och det har möjliggjort just den här expansionen på mark, att man byggt mer exklusiva bostäder och att det här har finansierat mätt och så. Och hela staden har ju förändrats i en riktning som är kanske mer exklusiv. Det är liksom bara att sätta sin fot i Köpenhamn så konstaterar man det. Och det är klart att då blir ju också reaktionen att för den som inte har råd att betala det, att man vill gärna bo där och kanske låta någon annan betala egentligen, som blir effekten. Från svensk perspektiv är det ju så, här i Skåne är det ju många som jobbar i Köpenhamn, och det är ju tydligt att man har helt andra löner om du jobbar på Coop eller så i kassan, så har du helt andra löner än de gör det i Malmö. Och de här skillnaderna är väldigt intressanta också.
Men Petter, lite kontraintuitivt låter det, för man tänker då, om man bygger exklusiva bostäder så flyttar det in folk med höga löner och välutbildade, det vill säga de grupper som traditionellt sett kanske man tänker skulle rösta mer höger, men så är det alltså inte, eller så blir i alla fall inte effekten på helheten. Förstår du vad jag menar?
Ja, men nu kan nog varken du eller jag har nog studerat hur man har röstat i de exakta små områdena där, men jag tycker att det är det som man ser också i andra storstäder. New York är ju en annan klass, men även i Stockholm så ser ni också att det är ett annat röstande än i övriga Sverige, som ju är de mest välmående delarna där bostadspriserna har rusat mest. Så jag tror ändå att det är den effekten att man vill bo och ha råd i där det finns ett stort utbud.
Mm. Olle, den här speciella storstadseffekten som gör att även väljare som vi kanske traditionellt skulle uppfatta som borgerliga väljare, det vill säga välutbildade eller högavlönade och så vidare, röstar vänster. Ja, vad gör vi av det? Hur kommer det sig?
Alltså först tycker jag man ska sätta det i perspektiv på hur det var på 60-70-talen. Där var ju trenden de förslummade stadskärnorna. Inte minst New York, men även Stockholm och Köpenhamn med Christiania. Så att där var ju liksom, problemet var hur skulle man gentrifiera innerstäderna när alla flyttade ut ifrån dem. Och det skedde ju då delvis med hjälp av bostadsägandet, till stor del med hjälp av bostadsägandet. Men också genom att man bekämpade kriminalitet och brottslighet som man gjorde i New York, och på det viset lyckades få upp standarden på de värsta stadsdelarna. Så att det är då, tycker jag, det är ett perspektiv som man ska ha med sig när man säger att det har blivit dyrt att bo. Det är en konsekvens av gentrifieringen av innerstädernas kärnor. Mm. Och det i sin tur har nog delvis demografiska effekter, nämligen folk som flyttade ut på 60-70-talet och gröna vågen till förstäder, villastäderna då, de flyttar tillbaka nu igen och köper bostäder i innerstan, och då blir det för dyrt för ungdomarna. Det är utan tvivel ett gemensamt problem, och det leder då till att de som lovar billiga bostäder och gratis kollektivtrafik har ett försteg. Men tittar man i Stockholm, så de partier som drev kollektivtrafiken för då på 60-70-80-talet, det är ju de som röstar ner den just nu. Det är de som lägger ner busslinjer och försämrar kollektivtrafiken. Så att, det här är ju då politiska vågor som går genom stadskärnorna och genom städerna, storstäderna. Mm. Ja, det är naturligtvis en jättesensation att de vänsterextrema partierna är större, båda då, är större än Socialdemokraterna i Köpenhamn. Men om man tittar på utvecklingen så är det en förändring som har legat i korten ganska länge.
Mm. Okej, vi ska höja blicken och titta lite generellt på den politiken i Danmark. För som redan påpekas, Socialdemokraterna backar ju ganska brett, inte bara i Köpenhamn. Och då kan man ju titta då på hur politiken ser ut i stort. Regeringen Mette Frederiksen styr ju då i koalition sedan 2022. Och då är det Socialdemokraterna och Vänstre och Moderaterna, ni vet det här partiet som Lars Løkke Rasmussen, den tidigare vänsterledaren, grundade. Och det är ju en lite speciell koalition som vi redan varit inne på. Vad tror du, Petter, ska det här ses som någon form av att Socialdemokraterna helt enkelt har förlorat på att söka koalition högerut? Eller vilken roll har så att säga rikspolitiken i det här kommunala valresultatet, tror du?
Jag tycker att det speglar i alla fall ganska väl de opinionsmätningar som är i rikspolitiken också i Danmark, där samtliga regeringspartier också går tillbaka. Så jag tror att det har väldigt tydligt genomslag på de här region- och kommunvalen. Jag tror inte att det är speciellt konstigt att man tappar i den här typen av konstellationer när man försöker göra någonting i mitten. Det skapar ju missnöje åt både höger och vänster. Det kommer alltid att finnas opposition. Det är nog en lärdom även i svenska sammanhang, och det kanske är friskt. För det växer ju, som ni uppmärksammar, åt båda kanterna. Sossarna tappar och vänster ut, och de borgerliga partierna tappar till Dansk Folkeparti och konservative. Sen är det ju så i Danmark att det har ju gått, åtminstone på ytan då, väldigt bra för landet. Man har ju liksom 2% arbetslöshet, lite drygt. Lönerna är ju höga. Om vi jämför våra löner så reagerar man ju direkt för höga löner de har. Och det kanske är så att det har liksom, man tar saker för självklart och söker lite andra alternativ. Och då kanske man också i storstäderna söker sig vänsterut. Utanför storstäderna så tror jag att det är precis som i, på andra platser. Inte så mycket det att man kanske känner sig efter eller så. Men däremot att man ur storstadsperspektiv och medieperspektiv betraktar invånare i andra delar av landet som om det är de som är liksom udda och konstiga.
Just det, vad säger du, Olle? Regeringen Fredriksen som då är en bred koalitionsregering mellan höger och vänster. Vad tycker vi om den? Hur har det gått för den och hur påverkar den dansk politik?
Jo, men alltså Mette Frederiksons grundläggande affärsidé har ju varit att triangulera de opinioner som ledde till vänsters stora framväxt och deras period av dominans i dansk politik. Va? Och även delvis konservativ under Schlüter. Så att hon har ju varit en, hon har ju haft en närmast satiristisk profil i förhållande till sin väljarkår. Va? Och det menar jag då, det har väl då socialdemokratiska väljare tröttnat på eller i grunden inte tyckt om. Sen är det ju så att Danmark har ju, de har höga löner men de har också mycket höga skatter. Det var ju länge sedan som Danmark var ett lågskatteland jämfört med Sverige. Sverige har ju passerat Danmark när det gäller både skattekvot och marginalskatter. Så att vi har ju, i Sverige har vi ju, vi tog ju tur med våra stora strukturella balansproblem på 70-80-talet. Det tog vi tur med på 90-talet och 10-talet. Vi har ju lyckats i princip behålla en balanserad ekonomisk utveckling. Jag anar ju lite samma strukturella obalans i Danmark som jag såg i Sverige då under de här åren. Skillnaden är ju då att danskarna har ju varit smarta nog att pegga sin valuta gentemot först D-marken och sedan euron. Och det har ju varit ett sätt att säkra någorlunda en vettig ekonomisk struktur i landet. Jag skulle vara lite orolig om jag var dansk nationalekonom, det måste jag säga.
Ja, okej. Okay. Vad säger du, Petter? Är du också lite orolig över dansk ekonomi från ett nationalekonomiskt perspektiv?
Jag tror att Ola har en hel del poäng, och om vi går ännu längre tillbaka så hade man ju en dansk kris innan Sverige hade sin kris, och man hade den här berömda kartoffelkuren som säkert Ola kan gå igenom bättre, och det är väl den som på lång sikt har gett resultat, men den är på lagom avstånd nu med ett par generationer kanske, och gör att man blir fartblind, och det är kanske också Danmark på ett vis ligger ett snäpp före Sverige, att vi är på väg att glömma vår 90-talskris och också ta det för givet att vi har statsfinanser och annat under kontroll. Jag vet inte vad Olle säger, hur ser liksom statsskuld och sånt ut i Danmark?
Paolo?
Nej, den är väl under kontroll i och för sig. Va? Nu har jag inte de exakta siffrorna, men det är ju inte en nationell skuldproblematik man har i Danmark. Sen vet man ju inte hur utsatta de skulle vara för en ny finanskris. Det är svårt, tycker jag, svårt att bedöma. Men både när det gäller offentlig sektors storlek och skuldsättningen så har ju Sverige bättre siffror än vad Danmark har. Men det som du säger, lönerna är högre och det finns ett stort välstånd till följd av några mycket framgångsrika danska företag. Novo Nordisk är ju ett exempel, men där är det lite skakigt. Maersk är ett annat exempel. Maersk lyckades ju närmast monopolisera den internationella rederinäringen när andra länders rederier slogs ut av fackliga protester, inte minst den amerikanska. Och då fanns ju danskarna där och tog över, och det blev ju oerhört framgångsrikt. Så att man har ju haft en väldigt vital privat sektor också, det ska sägas.
Petter, en fråga. Vi varit in lite på det. Dansk Folkparti var ju länge en dominerande del i dansk politik. Sen så gick Socialdemokraterna och övriga partier och helt enkelt kopierade deras politik, och Dansk Folkeparti var ju närmast utplånade då i det senaste folketingsvalet. Nu har man vaknat till lite i opinionen igen. Är det, hämtar de också näring från så att säga, den här samlingen över blockgränserna, att Socialdemokraterna, Moderaterna och Vänstre samarbetar ihop? Då det gynnar ytterkanterna helt enkelt, tror du, eller?
Det är jag övertygad om att det gör. Och Dansk Folkeparti är ju intressant också ur svenskt perspektiv, för det var ju på många sätt Sverigedemokraternas förebild under de åren när det gick som bäst för Dansk Folkeparti. Frågan är ju egentligen om det har rört sig några opinioner inom människor, så att säga, om de har ändrat sig i några sakfrågor när det gäller invandring och annat, och det tror jag är ganska svårt att utläsa av de här siffrorna i och med att människor går åt olika håll. Men det är ju helt klart att Mette Frederiksens ton i debatter när det kommer till invandringsfrågor och sånt, den är ju väldigt hård, och det är väl ibland ord och meningar som knappt ens Jimmy Åkesson skulle komma undan med, om man säger så. Så att det vet vi ju, debatten i Danmark är på gott och ont en helt annan än den i Sverige.
Mm. Olle, vill du kommentera någonting kring migration och integrationsdebatt och politik i Danmark?
Nej, men jag tror att Peter har precis rätt här. Jag tror inte att danskarna har inte ändrat grundinställning i de här frågorna, och det är grunden för Mette Frederiksens popularitet. Va? Däremot så påverkas väl agendan av det här valet, i och med att det har varit så öppen kamp om populismen, de populistiska programmen med gratis hit och gratis dit i borgmästarvalen, då påverkas den politiska agendan. Och det som man kan fundera över i ett svenskt perspektiv är det att om det är så att man uppfattar att Mette Frederiksen har kommit lyckas få kontroll på migrationen och på brottsligheten, så tappar man kanske intresset för de frågorna och tittar istället på andra frågor som handlar om levnadsomkostnader och möjligheter i livet. Livschanser helt enkelt. Och det är någonting som man kanske skulle fundera över i Sverige, både på borgerligt och socialdemokratiskt håll, att om man lyckas med det som är en av de stora utmaningarna, inre och yttre säkerhet, då finns det också en efterfrågan på det som handlar om inre och yttre tillväxt. Alltså det som handlar om att få ett bättre liv.
Några trappsteg upp på behovstrappan helt enkelt. Det låter väl rimligt. Ja, vi ska ju prata då om just erfarenheter och lärdomar för Sverige. Petter, du skrev en text i Stallenhanda igår, tror jag det var, jag ska citera dig. Då lärde man för svensk borgerlighet att allt för lite sammanhållning och för mycket egen positionering kan medföra att man finner sig fastspänd i passagerarsätet. Är det helt enkelt så det har gått i Danmark, att borgerligheten har hängt ihop för lite och ägnat sig för mycket åt egen positionering?
Jag inbillar mig det i alla fall. Även om Mette Frederiksen liksom har ett kanske krympande parti nu, så tror jag att hon har en rätt bra position att fortsätta ytterligare en mandatperiod och kanske då vänsterut. Dessutom tenderar ju val att bli betydligt jämnare än vad det ser ut ett år i förväg. Det brukar alltid tajta till sig. Jag kommer ihåg både från det danska och svenska valet hur det liksom skiftade i Danmark bara under liksom valnatten. Och de har ju också i Danmark en lägre spärr än vad vi har, vilket liksom öppnar för just det här att alla som antingen blir utsparkade eller på annat sätt inte anser sig tillhöra i sina gamla partier, de startar helt enkelt ett nytt. Och då kanske det går som för Lars Löcke, att en mandatperiod så är det svinga upp och sen är man tillbaka igen. Och det är liksom, man kan se det som ett friskhetstecken i dansk politik, men det gör nog också att de här allmänna borgerliga värderingarna, vad de är kan vi ju diskutera, men att det blir svårt att hitta en kandidat som många kan ställa sig bakom och som kanske de väljarna ser att det är den självklara statsministerkandidaten.
Ska vi påminna då att det kommer bli folketingsval i Danmark nästa år. Det behöver ske då senast i oktober, tror jag det är, då det har gått 4 år, vilket då är den maximala tiden det kan gå. Jaha, Olle, lärdomar för Sverige då? Lärdomar för svensk borgerlighet? Petter var lite inne på det nu. Vad ser du för lärdomar från Danmark här?
Det som jag ser är ju då att på lokal nivå så verkar de här grundläggande värderingarna som har varit en del av den konservativa vågen, de blir mindre betydelsefulla, och mera viktiga blir de här frågorna som handlar om levnadsstandarden och möjligheterna, livschanserna helt enkelt. Och det är det som ligger i förlängningen av också den svenska utvecklingen. Alltså ungdomars intresse för politik måste ju rimligen handla mycket om hur man kan bygga en trevlig tillvaro och en ekonomiskt trygg och stabil tillvaro och goda chanser när det gäller yrke, arbete och bostad och allt sånt. Och det har ju kommit i skymundan på grund av att vi har haft dels yttre hot som är substantiella, och sen har vi inre hot som är väldigt stora. Men nu när man liksom ändå ser tecken på att man får det, så byggs försvaret ut. De kriminella, de är inte ens trygga i Afrika och Mellanöstern, utan de transporteras hem här och lagförs. Och man ser tecken på att regeringens politik ändå är framgångsrik när det gäller yttre och inre säkerhet. Då kommer efterfrågan som ett brev på posten kring sånt som handlar om bostäder, kostnader, reallöner, yrkesmöjligheter. Att en ung generation måste känna att den kommer till. Vi kan inte ha en politik som styrs av 70-75-åringar globalt och i andra länder. Vi behöver faktiskt föryngra och förnya både i Sverige och i andra västländer.
Det var ju absolut viktiga lärdomar. En fråga avslutningsvis bara, lektionen här för Socialdemokraterna. Jag vet inte om ni läste det, men Henrik Torehammar i Svenska Dagbladet har bland annat varit inne på det, att danska socialdemokrater och deras framförallt lyckosamma strategi mot Dansk Folkeparti har ju varit lite inspiration för svenska socialdemokrater. Man har rest över sundet, och han nämner Shekarabi och Lawen Redar exempelvis för att inspireras av danska socialdemokrater. Men här kommer kanske en liten varning om att deras strategi och den strategin inte är helt, helt utan problem. Vad säger du om det, Petter? Kan det finnas en varning till svenska socialdemokrater här helt enkelt?
Du har ju själv varit inne på att vi kanske är några mandatperioder efter Danmark. Det kan vi ju vara i den här frågan också. Men det är ju helt klart att Magdalena Andersson har varit inspirerad av Mette Frederiksen, och jag var en av dem som var minst överraskad, ska jag säga, över att Magdalena Andersson valde den svängningen av partiet som hon valde. Det var helt klart Danmarks inspirerat. Och jag tror att det är en väldigt stor risk för henne i trovärdighet och så, om hon skulle börja tala i välja en helt annan ingång i hur hon talar till folket nu när hon har etablerat det här, att det är liksom vi socialdemokrater som vände om invandringspolitiken, det var alliansen som släppte igenom det här, och liksom skulle hon svänga 180 grader i den frågan igen, då borde ju all trovärdighet vara borta. Men sen är det ju helt klart att det, där tror jag Ola har helt rätt, att det är helt andra frågor idag. Och då menar jag inte bara det här med invandring och inre säkerhet, utan jag tänker också sånt som klimat, som medierna ju lyfter upp väldigt mycket. Och man tänker sig att det finns en generation Greta där ute som ska rösta. Men jag är helt övertygad om att när det väl gäller, så är det vad man främst ser till är det här, ska jag ha råd och ha en bostad, hur ska jag kunna försörja mig? Och då är det, tror jag, ganska lockande att titta vänsterut, och det ser man ju också faktiskt i svensk politik, att Nooshi Dadgostar och så, det är inte så mycket klimat de pratar om egentligen, utan det är liksom kontrollerade matpriser från staten och så vidare. Tänkte att jag kanske inte svarade på om man kan se en omsvängning här från Magdalena Andersson, men hon har ju faktiskt, det är ju vi i medierna som har fångat upp det här från Ebba Busch och börjat ställa frågor. Kan du liksom tänka dig att regera på något annat sätt? Men man har ju egentligen aldrig hört något från Socialdemokraterna, någonting annat än att de tänker byta ut hela det här hela tiden och gänget och hitta sin egen lösning vänsterut.
Jag tänker ju då, om Danmark ligger 1,75 mandatperioder ungefär för oss, då har ju Magdalena Andersson 7, hon har ju sina goda tider framför sig då, som Mette Frederiksens hon kan ju börja ändra sig 2032, kan hon kanske sikta på att börja tala om annat än invandring, men kapitalisera på det så länge. Jaha, vi ska börja sy ihop det här. Olle, vad skulle du säga, vad är det, har du några slutord med, vad är det viktigaste vi har lärt oss från Danmark och vad tar vi med oss från det här?
Ja, det viktigaste jag har lärt oss är att det inte är oproblematiskt att ha skilda valdagar. Det var ju Socialdemokraterna som slogs för en gemensam valdag med något annat. Och det som vi nu ser i Danmark ger ju en rationalitet partimässigt åt det. Men å andra sidan så är det ju också så att val vartannat år ger det till möjlighet att faktiskt ha artikulera opinioner på ett annat sätt. Men jag tycker ändå att man måste, Danmark har 13 partier, det är en oerhört komplicerad situation och hittills har man ju inte lyckats lösa de politiska problemen på ett sätt som har stabiliserat dansk politik, utan det har man ju gjort med hjälp av sådana saker som att man har peggat valutan till euron och att det som Peter beskriver här om att man har varit kreativ när det gäller att ha privat och offentlig samverkan och så. Problemet i Sverige är ju att om du skulle gå igång nu och expandera välfärdsstaten och igen, och om du skulle gå igång nu och skapa en statlig industripolitik igen, då hamnar du i träsket också, utan du måste ju hitta en politik, framtidspolitik som svarar upp mot människornas behov av goda livschanser, bra livsbetingelser, men också behovet av individualism i samhället. Behovet av ett starkt civilsamhälle. Danskarna har ju ett starkt civilsamhälle, starkare än det svenska. Men vi har ju, där har vi ju mer att lära egentligen. Och jag är liksom ändå orolig för att socialdemokratin, när de svänger, de har gjort en vänstersväng, att de går tillbaka till en skattepolitik och en utgiftspolitik som har varit giftet för Sverige. Och här är det ju de borgerligas absolut viktigaste uppgifter, att formulera en framtidspolitik som är lockande i liberala och liberalkonservativa termer. Och där måste man frigöra sig lite från allt det viktiga som man har gjort nu under mandatperioden och börja tala om allt det viktiga som man kommer att behöva göra för att Sverige ska bli ett bra land att leva i.
Det var väl utmärkta framåtriktade slutord. Petter, vad skulle du vilja säga på slutet här när vi sammanfattar diskussionen?
Om dansk eller svensk politik?
Ja, det får du välja själv. Men vad vi kan lära oss kanske framförallt, för det har ändå varit huvudtemat för diskussionen.
Ja, jag tror att vi kan lära oss, det är intressant det här faktiskt, är att Köpenhamn på många sätt har sett som en förebild för delar av det skånska etablissemanget. Det är ju en viktig del för hela regionen här nere. Det är liksom vårt draglok och det är vår port ut mot världen. Det glömmer man gärna i Stockholms perspektiv. Det är liksom vår flygplats. Halva liksom södra Sverige vänder sig till Köpenhamn när man ska ut i världen. Så att Danmark fungerar är faktiskt av central betydelse för tillväxten i stora delar av landet och inte minst i Skåne där vi ju har stora problem och inte minst tack vare att Malmö tyvärr inte hänger med i tillväxten i Stockholm och Göteborg. Och det här borde vi tala mer om, och det borde man tala mer om i svensk debatt om hur man ska få hela Sverige att växa. Och där är faktiskt de nordiska relationerna, samarbetet över sundet och även i gränstrakten mot våra andra grannländer oerhört viktiga. Och här gäller det också vilka investeringar vi ska göra. Vi har en Öresundsbro som vi faktiskt har betalat här nere där det kommer in pengar. Det måste återinvesteras här så den här regionen inte blir en bidragsregion utan en tillväxtregion. Så där fick du något ur skånskt perspektiv och det tycker jag är väldigt viktigt att ta bort upp också i riksdebatten. För annars framställs gärna Skåne och Malmö som bara en passiv bidragsmottagare och det är väldigt farlig väg.
Mm. Det var väl också ett utmärkt perspektiv att vi fick med det också. Stort tack Petter Birgersson på Ystad Allehanda för att du var med idag.
Tack.
Och stort tack Olle Ehrenkrona för att du var med idag också.
Tack, tack.
Och stort tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat precis. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter förstås Jesper Sandström. Jag heter förstås Andreas Eriksson och jag hoppas förstås att vi hörs snart igen.